Hmm. Idag har vi en svår nöt att knäcka tillsammans. Vi ska i alla fall försöka göra det. Det är nämligen valdagen idag. Så idag har vi en valnöt att knäcka. Och det är det som väldigt många funderar över. Det är ju så att vi lever här mitt i Mariannelund eller var vi nu befinner oss. Vi liksom finns mitt i världen. Vi möts på det här sättet. Vi formas av Guds ord. Vi uttrycker vår tro. Vi bekänner. Vi tillber vår Gud. Och så är det lätt att hamna i en liksom känsla av att vi kan sitta här inne, betrakta världen utanför ungefär som om vi inte hade någonting mer än att göra. Och så kommer vissa tider, vissa stunder när det blir tydligt, när vi får en liten påminnelse om att det ligger inte riktigt till så. Och så närmar vi oss en av de här påminnelserna idag. Idag går svenska folket, de som inte har liksom tjuvstartat, går till vallokalerna för att lägga sin röst och avgöra vilka som ska få förtroendet att leda den lagstiftande församlingen, inte minst, under nästa mandatperiod. Och då får vi som frikyrkliga kristna ett litet dilemma. Är det här andligt eller är det världsligt? Är det här någonting som vi behöver engagera oss i? Eller någonting vi ska hålla oss utanför? Och så blir den här svåra frågan, vad kan man rösta på? Så dagens valnöt är frågan, hur röstar en kristen? Jag ska försöka tala om det här utifrån det som är dagens evangelietext i kyrkoåret. Och den står i Matteus evangeliet kapitel 6. Det är slutet på ett lite längre stycke. Vill du läsa i någon av de biblar som ligger ute i bänkarna, så är det på sidan 1159. Annars kommer den upp på väggen om du är mer bekväm att se på det. Det står så här: gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så ber vi Herre att du ska öppna våra hjärtan. Göra oss mottagliga för det som du vill tala till oss idag. Gör oss redo att ta emot ditt ord. Och gör ditt ord levande och verksamt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Den här texten är en del av Jesu undervisning till sina lärjungar. Det är en del av det som kallas för bergspredikan. Och bergspredikan är ju en sån här textparti som hamnar lite här och var. Men det som den huvudsakligen handlar om är lärjungaskap. Han sitter ner och pratar med sina lärjungar, och då kommer det också andra som sitter och lyssnar. Men först och främst så talar han till sina lärjungar, och så talar han om hur det livet som han kallar dem in i ska gestalta sig. Vilka konturer deras liv ska ha. Han talar om vilka utmaningar de kommer att få möta. Och han pratar om en väldigt viktig sak som liksom cirkulerar där. Det har att göra med vilket fokus hans lärjungar ska ha. Att de behöver lägga sin tid och sin kraft på det som verkligen har betydelse. Inte distraheras av olika saker längs vägen. Jordisk rikedom, ära, berömmelse i andras ögon och andra sådana här saker. Utan ha fokus på det som han har kallat dem att leva för, som är Guds rike. Och så kommer vi till den här texten. Den är liksom avslutningen av ett lite längre stycke med lite samma undervisning, kan man säga. Det här är den koncentrerade varianten. Som handlar om oro som en sån här sak som kan distrahera oss. Han har precis talat om att ni behöver samla era skatter i himlen. Han har talat om att man kan inte tjäna både Gud och mammon. Och så säger han, därför ska ni inte ha några bekymmer för vad ni ska äta och dricka, vad ni ska ta på er. Det är ju, känns ju liksom besvärligt. Vi är ju ofta, när vi läser bergspredikan, så kan vi ju möta det från olika perspektiv. Ibland så läser vi det som en liksom uppställning på liksom det minimikravet på lärjungar, på den som vill följa Jesus. Och det blir ganska hårt, det är ganska svårt att leva upp till det här. I den här delen så ingår också att Jesus skärper lagen. Han säger att om ni tyckte det var svårt innan, så vänta bara nu när ni följer mig, så ska ni se hur svårt det är. Och nu kommer vi till en tid när han till och med säger att, alltså läser man det utifrån det perspektivet, så blir det jobbigt när han börjar prata om att känn ingen oro, gör er inga bekymmer. I perspektiv till att du kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför ska du inte oroa dig för det här. Alltså, den som känner oro för det här är likställt med den som inte litar på Gud. Den som sätter sin tilltro till något annat. Men genomgående i hans undervisning så finns det en väldigt, väldigt, väldigt grundläggande relation som han har till sin fader. Alltså Jesus kan gå ganska hårt åt det, för att han känner nådens Gud. Och så säger han till sina lärjungar, gör er inte bekymmer för mat och kläder. Om det är någonting som man har lagt märke till under valkampanjen, det är alltid som svårast att få reda på vad politiker egentligen tycker när det är dags för val. När de är som mest angelägna om att tala om vad de tycker. Men det är någonting som liksom sticker ut väldigt mycket i år. Och det är oro. Det finns väldigt, väldigt mycket oro i valkampanjen i år. Oro för flyktingströmmar. Oro för vad migrationen ska göra med välfärden. Oro för de ökande sociala klyftorna. Oro för det politiska läget i Europa. Oro för vad de senaste torra somrarna säger om klimatet. Oro för framtiden. Och partierna som är angelägna om att få vårt förtroende är inte sena att elda på den här oron lite extra. Man är inte sen att slå mynt av svenskarnas bekymmer inför framtiden. Och i det perspektivet, att som kristen gå in med ett perspektiv som säger, gör er inte några bekymmer för mat och kläder, är liksom, det visar att vi går in med ett helt annat grundperspektiv. Därför att det Jesus pratar om, gör er inte bekymmer för vad ni ska äta, vad ni ska dricka, vad ni ska klä på er. Det är liksom de grundläggande basbehoven han pratar om. Han pratar om överlevnad. Och han pratar till människor som har lämnat allt. De har lämnat sin familj, sitt sammanhang. De har lämnat sin försörjning för att följa honom. In i ett liv som de inte vet någonting om. Och det är klart att förr eller senare måste den där frågan dyka upp. Men vad ska vi leva av? Vi måste ju äta. Vi måste ju klara oss. Så säger Jesus att ja, allt det där jagar hedningarna efter. Det är ett ganska starkt ord som används här. Liksom. Det är en förstärkt variant av det som kommer sen att söka efter någonting. Han säger hedningarna söker efter det, de jagar efter det med en slags desperation. Men det är inte konstigt om det handlar om överlevnad. Hedningarna här är liksom de som inte känner den fader som ni känner i det här sammanhanget. Allt det där jagar de efter, men för er skull, ni vet om att ni har en fader i himlen som känner till att ni behöver det här. Och så har han pratat om fåglarna på himlen och ogräset på åkern och sagt att han tar hand om dem. Vår Gud är en Gud som älskar och har omsorg om sin skapelse. Skulle han då inte ha omsorg om er? Det finns ett djupt förtroende för fadern i hela Jesu tal som går igenom hela Jesu liv. I början av sin verksamhet, eller innan sin egentliga verksamhet, så efter dopet, så står det om hur Jesus drivs ut i öknen av anden för att frestas av djävulen. Och det börjar med att han fastar i 40 dagar och 40 nätter och sen blir han hungrig. Förklarligt. Och så kommer djävulen till honom och säger så här: om du vill så kan du göra de här stenarna till bröd. Det är ju ett direkt svar på ett behov som Jesus har. Men Jesus svarar: vi ska inte leva. Det står skrivet, människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som går ut från Guds mun. Det vill säga, om jag gjorde de här stenarna till bröd så skulle de bara vara bröd. Men människan ska inte leva bara av bröd. Och sen tar djävulen med honom upp på stadsmuren och så säger han att till honom att kasta dig ner här. För det står ju skrivet att Herren ska sända sina änglar och de ska bära dig på sina händer och du ska inte stöta någon fot. Du kommer inte skada dig. Och Jesus säger, det står skrivet, du ska inte sätta din Gud på prov. Och djävulen tar med honom upp på ett högt berg och visar honom alla riken på jorden och säger, allt detta är mitt. Och det kan bli ditt. Om du bara faller ner och tillber mig. Och Jesus svarar, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Det som frestelsen består av är väldigt grundläggande saker. Det är mat, det är trygghet, det är inflytande. Saker som vi liksom skulle känna att det här har ju alla människor behov av. Och egentligen vore det inte så dumt om Jesus hade sagt ja. Åtminstone till det sista. Tänk om han hade fått makten över alla riken på jorden. Vilken härlig plats att leva på. Men Jesus vet att han har en fader som har omsorg om honom. Som är mäktig att ge honom det han behöver i rätt tid. Och därför vägrar han att äta bröd som inte kommer ifrån Gud. Han vägrar att ta emot en trygghet som inte är honom given ifrån fadern. Han vägrar att ta emot makt som han inte har fått ifrån rätt håll. Därför att han vet att hans fader är den som har kontrollen och har omsorg om honom. Egentligen finns samma mönster finns i den tidiga kristna kyrkan när det romerska kejsardömet liksom är på väg upp på sin topp under 100-talet så där efter Kristus. Så har man det finns en sån här skjutjärnsjournalist från den tiden som heter Juvenalus som anklagar den politiska makten för att köpa folkets gunst med bröd och skådespel. Det gick till så att man anordnade jättestora event liksom, med underhållning på Colosseum. Inte minst, det var ju liksom både finkultur, det var teater, det var sport. Man hade kapplöpningar och grejer, och så hade man naturligtvis också mycket våld. Det var egentligen allt det som människor uppskattar en fredagkväll. Och så i samband med det här så delade man ut säd gratis. Man delade ut mjöl och olja i vissa sammanhang. Alltså man gav människor bröd och skådespel. Och på det sättet så höll man människor nöjda. Då brydde de sig inte så mycket om vad som pågick i riket. Liksom. Utan man köpte människors röster på det sättet genom att ta hand om deras basbehov av bröd och skådespel. Och under samma period så växte det fram en rörelse inom den tidiga kristna kyrkan som präglades av asketism. Det är alltså människor som drar sig undan samhället. Människor som lever i ganska utpräglad fasta. Man tar avstånd ifrån väldigt mycket i samhället. Och idag så hade vi kanske kunnat tycka att många av dem där var ganska... Det var lite suspekt sådär, åtminstone utifrån våra ögon lite grann. Sådär. Men det var en reaktion emot det här. Där man sa att om ni försöker köpa oss med bröd och skådespel så visar vi att vi kan leva utan bröd och skådespel. Därför att vi hämtar vårt liv från någon annan. Precis som Jesus sa dem, vi vägrar att leva av bröd som inte ges oss av Gud. Han sörjer för oss. Så det första som jag liksom vill skicka med lite grann i den här frågan. Hur röstar en kristen? Det är det här. Kristna röstar inte av rädsla. Vi röstar av kärlek. Kristna röstar inte av rädsla, utan av kärlek. Ju mer världen omkring oss talar fruktan, desto mer måste vi tala kärlek. Därför att, som det står i första Johannesbrevet, rädsla finns inte i kärleken, men den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Vi gör ingenting av rädsla. Vi gör det av kärlek. Därför att vi vet att vi har fått ett löfte om att vi är sörjda för. Vi har en mäktig beskyddare i himlen, som det står. Vi behöver inte frukta för vårat uppehälle. Och därför så är vi fria att älska andra. Någon tar hand om oss, och därför är vi fria att ta hand om någon annan. Det innebär att vi har en unik möjlighet. Vi som inte röstar för att vi är oroliga för framtiden, utan för att vi har hopp om framtiden. Vi är fria att rösta för dem som tror att de måste jaga efter mat, efter kläder. Vi är fria att rösta för dem som känner att de måste slåss för sina rättigheter. Därför vi vet att någon annan har tagit hand om det åt oss. Vi röstar därför att vi älskar. Inte för att vi fruktar. Sen finns det... Eller Jesus går vidare efter att han har sagt det här. Han har etablerat att er fader tar hand om er. Så säger han: sök först hans rike och hans rättfärdighet. När vi talar om Guds rike så riskerar vi alltid i modern tid att bli väldigt abstrakta kring det där. Jesus talar väldigt mycket i liknelser, särskilt när han ska beskriva Guds rike. Och därför är det väldigt lätt att tänka att även när Jesus talar, när Jesus säger Guds rike, så är det en slags liknelse, en metafor. Att han liksom, ja, det han talar om någonting som är lite som ett rike. Och när han står inför Pilatus som frågar honom om han är judarnas kung och Jesus svarar, mitt rike är inte av denna världen, så ser vi det som en bekräftelse på det. Men evangeliet säger aldrig att det inte är ett rike. Och det är viktigt att komma ihåg. Guds rike är inte en metafor. Det är ett verkligt rike. Vad får det för konsekvenser? En konsekvens som det får, det är det som Elinor talade om här för 2 veckor sedan. Så predikade hon om hemma. Var är mitt hemland någonstans? Och hon landade i att hemma är hos Gud, alltså i himlen, i hans rike. Där har vi vårt medborgarskap. Det är vårt primära medborgarskap. I en del av er kanske har hängt med lite grann och snubblat över Jimmy Åkessons senaste blunder i fredags när han häver ur sig liksom att invandrarna aldrig kommer att klara sig på arbetsmarknaden därför att de inte är svenska. De passar inte in i Sverige. Tycker du det? Då kan vi ta det sen. Men han säger det och jag tänker spontant, det är sant om mig. Vi är kristna. Vi passar inte in här. Jesus säger till sina lärjungar, ni är inte av denna världen. Ni har inte ett medborgarskap här, utan i mitt rike. Det betyder inte att vi inte ska arbeta för Sveriges bästa. Tvärtom. Vi arbetar i exil. Och profeten Jeremia skriver ett brev till judarna som lever i exil i Babylonien, i Perserriket, i Assyrien. Och så skriver han till dem, gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Vi har ett ansvar att be för den stad dit vi är deporterade. Vi behöver be för vårt land. Men det betyder inte att vi röstar för Sverige. Utan vi röstar för Guds rike. Vi röstar för det som Jesus kom för att visa oss. Det han undervisade om. Det han praktiserade under sin tid på jorden. Det han öppnade vägen till. Det han kallade oss in i. Det tydligaste kanske ligger i hans programförklaring som det kallas i Lukas evangeliet. Där det står, Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år ifrån Herren. Det här är konturen av Guds rike. Det här är vad vi röstar för. Det här är vad vi söker. Han säger, sök först Guds rike. Och sen säger han, och hans rättfärdighet. För de två kan inte separeras ifrån varandra. De hör ihop. I en luthersk kultur så tänker vi ofta att rättfärdighet, det har nästan för vissa blivit lika med ett dokument vi har som talar om att vi är skuldfria inför Gud. Det är sant att han har rivits under skuldbrevet. Men rättfärdighet är någonting mycket större. Rättfärdighet är förmågan att skilja mellan gott och ont och modet att göra det goda, att välja det goda. En kvinna som blev intervjuad, ja, det var ett tag sedan, och det var en ganska gammal intervju så att det var länge sedan, men det var en äldre kvinna. Hon hade överlevt förintelsen och kommit till Sverige som liten. Hon hade vid det här laget barn och barnbarn och barnbarns barn. Och fick mot slutet av intervjun frågan vad hon önskade för de här barnen och barnbarnen och barnbarnsbarnen. Vad hon ville ge dem. Liksom, vad hon önskade att de skulle få. Vilken framtid hon önskade dem. Och det förvånade intervjupersonen, eller intervjuaren, ganska mycket. Att hon inte sa någonting om lycka eller framgång. Hon sa ingenting om trygghet eller frihet. Eller frihet från diskriminering eller annat. För hon sa att allt det där, det är flyktigt. Det kommer och går. Det jag önskar för mina barn, sa hon, är att de ska få lära känna vad som är rätt och vad som är fel. Och modet att välja det rätta. Hon sa att det är den bästa gåvan som vi kan ge till en människa. Hon var judinna. Hon hade fått växa upp i sin övertygelse även här i Sverige. Och möjligtvis var det det hon hade med sig. Men jag tänkte spontant på första kungaboken. När Salomo får frågan av Gud. Han är väldigt ung. Han ska gå in som kung i ett rike som vid det här laget är ganska stort. Och han känner sig inte kapabel. Men Gud kommer till honom och så säger han att på grund av din faders, mitt förbund med din far, så får du be mig om vad du vill. Så ska du få det. Och Salomo svarar, ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk. Skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Alltså rättfärdighet, förmågan att skilja mellan gott och ont och modet att välja det goda. Det andra som är här är att kristna röstar inte för Sverige utan för Guds rike. Det folket som vi älskar önskar vi det bästa. Och vi önskar att få se detta växa fram. Ett Sverige som är präglat av Guds rike och hans rättfärdighet. Sen kommer det tredje som ligger liksom i den här kallelsen att söka Guds rike. Nämligen att kristna nöjer sig inte med att rösta. Kristna nöjer sig inte med att rösta. Alltså att söka Guds rike, det innebär också att inte överskatta valets betydelse. Nu får ni inte missförstå mig, för att jag menar inte att riksdagsvalet och kommunalvalet och landstingsvalet inte är viktigt. För det har betydelse. Det är nu det ska avgöras hur resurser kommer att fördelas. Det kommer att avgöras vilken riktning som samhället kommer att ta på många sätt under de närmaste 4 åren. Men vi röstar liksom för den lagstiftande församlingen på olika nivåer. Och det är viktigt här att komma ihåg att den lagstiftande församlingens uppdrag är att efter bästa förmåga avgöra vad som ska vara enligt lagen tillåtet och otillåtet. Alltså vad vi får göra och vad vi inte får göra. Men det är kulturen som avgör vad vi faktiskt gör. Den lagstiftande församlingen avgör vad vi får göra och inte får göra. Men det är kulturen som avgör vad vi faktiskt gör. Det innebär att vårt ansvar slutar inte i eftermiddag när vi lämnar vallokalen. Det är lätt att tänka det. I vårt statsskick så tänker vi att liksom all makt utgår ifrån folket. Och kanalen för det är att lägga sitt röstkort på rätt ställe. Och så har vi gjort våran plikt för de kommande 4 åren. Tills det är dags att göra det igen. Men lärjungaskapet slutar inte den 10 september. Kallelsen att söka Guds rike och hans rättfärdighet slutar inte den 10 september. Och den viktigaste frågan blir liksom inte vad jag lägger min röst på. Det finns många som känner stor oro kring vad man ska, för man är liksom lite förvirrad. Vad ska jag välja för någonting? Tänk om jag röstar fel. Men den viktigaste frågan blir inte vad du lägger din röst på i eftermiddag. Den viktigaste frågan blir, vilket samhälle är det som jag vill bidra till? Vilken kultur vill jag vara med att odla på den plats dit Herren, där Herren har satt mig? Vem som hamnar i regeringen, det är en parlamentarisk fråga. Men vilken kultur som vi tillsammans bygger, det är en lärjungafråga. Och den avgörs, skulle jag hävda, av 2 andra centrala frågor. Vem tillåts forma mitt hjärta? Vem är det som får forma mitt hjärta? Och den andra frågan, hur långt tillåts det hjärtat att forma mitt handlande och mitt liv i världen? De 2 frågorna kommer att vara avgörande för vilken kultur vi är med och bidrar till. Därför att sanningen är att när vi röstar så uttrycker vi vårt hopp. När vi lever så lever vi vårt hopp. Vårt hopp om att det rike som han har kallat oss till, ett rike vi kommer att få se växa fram omkring oss. Ett rike som en dag kommer att fullbordas. Så frågan om hur jag röstar, alltså hur röstar en kristen? Min intention här har inte varit att detaljstyra var du väljer att lägga din röst på. Det är Bibeln ganska... Jag har inte hittat det i indexen i alla fall. Men den har en del att säga om hur vi röstar. Vad driver oss? Vad motiverar mig? Och för att sammanfatta så tror jag det här. Att kristna röstar inte av rädsla. Vi röstar av kärlek. Vi röstar av kärlek. I kärlek till världen, till den värld som Gud älskar, till den plats och det land där han har satt oss att verka. Vi röstar därför inte för Sverige utan för Guds rike. Därför att vi älskar Sverige så röstar vi för Guds rike. Men framförallt så nöjer vi oss inte med att rösta. Utan vi säger, Herre, jag vill följa dig. Jag vill arbeta för att jag vill vara med och frambära ett glädjebud till de fattiga. Jag vill vara med och förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Jag vill vara med och ge dem förtryckta frihet. Och jag vill vara med och förkunna ett nådens år från Herren. Genom det liv som jag lever, inte bara på valdagen utan varje dag som kommer. Låt oss be tillsammans. Himmelens Gud, vi tackar dig för nåden att få leva i ett land med frihet och öppenhet. Nåden vi har att få möjligheten att samlas inför ditt kors och i ditt namn utan rädsla för påföljderna. Vi ber nu att du ska fostra oss. Att du ska prägla ditt rikes bild i vårt hjärta. Att du ska ge oss klarsyn och vishet. Både inför vad vi ska lägga vår röst på. Och hur du vill att vi ska leva här på jorden. som vittnen för ditt rike, som ett hoppets tecken, som en tröst för människor som lever i oro, som ett ljus och salt, som glädjens budbärare, som förmedlare av din eviga kärlek. I Jesu namn. Amen. Det finns en sak till som vi kan göra, och som jag tror att vi har ett unikt ansvar i också. Och det är att bära riksdagsvalet och det som kommer i bön. Det är någonting som jag ofta återvänder till, att det är bara de som känner Herren som kan be för de som inte gör det. Men det är också så att det ligger i vår kallelse, som jag läste här. Be för den stad dit jag har deporterat er. Så jag tänkte vi ska ta en stund tillsammans när vi ber för det kommande riksdagsvalet. Vi ber för det som kommer efter. Så om ni vill stå upp så gör vi det tillsammans. Herre, du som är himmelens och jordens herre. Du som är konung över alla konungar. Du som styr härskarnas hjärtan som vattenbäckar. Vi ber nu för vårt land. Vi ber för de viktiga beslut som fattas både den här dagen och de som har varit strax innan. Vi ber, Herre, om din välsignelse över det som ska komma. Vi känner inte till vem som kommer att vinna det här valet. Men vi ber att det ska vara du. Vi ber, Herre, att du ska rusta dem som ska leda, både i kommun, i landsting och riksdagen och regeringen. Vi ber om klarsyn. Vi ber om mod och vishet. Vi ber som Salomo om ett lyhört sinne. Förmågan att skilja mellan ont och gott. Och modet att välja det goda. Vi ber om frihet från konflikter som skadar. Vi ber om din tanke, dina drömmar, din vilja för vårt land. Och vi ber för alla församlingar som påverkas på olika sätt av det här valet här i Sverige. Vi ber om enhet och försoning i ditt folk. Herre, ge oss förmågan att se på dig, se på ditt kors och din kärlek. Ge oss modet att välsigna. Men vi ber också att vi ska få vara salt och ljus i världen som kommer. Vi ber att genom vår kärlek ska vi få påverka. Vi ber att genom vår trohet till dig ska vi få påverka. Vi ber att du ska ge oss ditt hjärta. Att du ska ge oss din ande. Och genom den låta oss påverka. Fostra oss till lärjungar. Prägla din bild och ditt hjärta i oss. Och hjälp oss att inte bara nu utan under alla de år som ligger framför nu under den här mandatperioden. Att verka för välsignelse och enhet. Förlåt oss då de gånger som vi förhastat dömer. Det är lätt att göra det med de som står i topppositionen och som får ta skulden för allt som går fel i vårt land. Låt oss, Herre, få vara en motkraft till det. Och tvärtom få vara en kraft som verkar för hopp. Glädje för framtiden. Vi ber, Herre, att du ska vända all den
som Johannes.
Alla de bekymmer som vi målar upp för framtiden. Och påminna oss om att framtiden ligger i dina händer. Och därför kan vi verka för samtiden tillsammans. Så välsigna ditt folk. Välsigna vårt land. Välsigna riksdagsvalet. Välsigna dem som kommer att leda vårt land framöver. Och låt din heliga ande föra oss dit du vill, till dess du kommer åter och fullbordar ditt rike. I Jesu namn. Amen.